behöver Sigtuna radio. Vi behöver Sigtuna radio. Vi behöver Sigtuna radio.
Du lyssnar på Radio Sigtuna FM 88,2. Och är nu välkommen till det 48:e programmet i serien Hänt på bygden, som kommer med en ny utgåva första måndagen i varje månad. Nu är det då den 4 mars 2019. En repris kommer som vanligt klockan 10:30 den tredje måndagen. Det vill säga den 18 mars 2019. Jag som har sammanställt och presenterat programmet heter Lennart Berglund. Tillståndshavare är Musik för alla. Dagens program är mer unikt än alla andra. Förutom ett par reportage och sedvanliga ovanliga musikaliska inslag kommer vi att bjuda på en inspelning av en hel föreställning som avnjöts live i Skepptuna bygdegård i mitten av februari. Vi fick tillstånd att spela upp den som en del av Hänt på bygden på 88,2. Men vi får inte lägga upp den delen av programmet på hemsidan. Den showen får du bara höra idag och i reprisen, men inte på webben. Vi borde ha haft med ett inslag från invigningen av den träffpunkt som ersatte konsthall Märsta. I förra Hänt på bygden undrade jag ju när den skulle öppnas. Vi brukar få inbjudningar från kommunen när det gäller invigningar och annat som händer. Men inte den här gången. Nu fick jag se på Facebook att träffpunkt invigdes förra veckan. Och jag hoppas att det gick bra. Ibland kommer det oväntade inslag på frekvensen 88,2 MHz. Under februari hände det två gånger att det sändes program som inte finns i tablån. Dels hälsade artisten Linnea Samia Khalil på i studion för ett långt samtal och mycket musik. Och sedan sändes för första gången också delar av Funkisfestivalen, den som förut hette Mello, direkt från Kulturumteatern. Det du inte fick höra från Funkisfestivalen, om du nu hade lämnat radion på efter Jazz etc. den 20 februari, var till exempel Johan Sagbrandt som framförde till Ted Gärdestads Satellit. Men nu får du höra den. Ja, publiken jublade bland annat åt Johans danssteg. Han brukar förresten hjälpa oss här i studion också när han har möjlighet. Men han vann inte tävlingen. Det gjorde Helena Karlberg, eller Karlberg, med sin version av Hjärta av guld. Den segrande låten i Funkisfestivalen, Hjärta av guld och det var Helena Karlberg som fick gå hem med den stora pokalen. De andra tre, de andra 15 deltagarna, de fick nöja sig med något mindre pokaler. Jag har försökt ta reda på de unga riksdagsledamöter som kommit från eller bott i Sigtuna under årens lopp. Antingen är det dåligt på att söka eller också är det väldigt få. Jag hittade faktiskt ingen förutom Björn von Sydow som vi har träffat förut igen på bygden. Ja, jag vet ju att Marie Axelsson från Sigtuna nu fram till sommaren ersätter Alexandra Völker som riksdagsledamot. Men jag hittar ingen på fast mandat. Von Sydow ägnar sig nu åt annat. Som till exempel att tala om sitt liv i politiken. Rörde Sigtuna var med vid ett sånt tillfälle. Och här ska du få lyssna på en kortare klippt version av hans timslånga berättelse.
Ja, tack ska ni ha för inbjudan. Jag tänkte berätta lite, verkligen koncentrera mig på det där riksdagshuset ändå. Och vilka roller som både jag och andra fyller där. Och ni kanske känner till att i slutet på 60-talet så blev jag erbjuden av Tage Erlander att bli hans hjälpbreda när han skulle skriva sina memoarer. Så att jag var både i gamla riksdagshuset och jag så att säga, följde med, för han var ju riksdagsman i det nya, då borta vid Sergels torg. Så jag hängde med där under åren. Och så småningom så flyttade ju riksdagen tillbaka till de gamla husen. Det gjorde man 1982. Och då hängde jag väl inte så mycket där. Men jag kommer ihåg att jag skrev att det verkade vara så liksom lite kontakt mellan människor i det nya riksdagshuset. Och det var lite, kändes liksom på något sätt för stort och för utspritt över massa hus och så. När träffades man och när kunde man vara egentligen, förstå varandra? Karlsson är ju statsminister, behöver en ersättare. Jag är hans ersättare under den tid som han är statsminister. Så avgår han, Göran Persson bildar regering. Och då blir jag statsråd, handelsminister och så småningom försvarsminister. Vad gjorde man då i början när man var riksdagsledamot och var i utskott? Ja, man hade ständiga gruppöverläggningar inom S-gruppen. Vid den tiden så var vårt parti så starkt så att man kunde till nöds räkna på att de flesta voteringar kunde man vinna. Men det var faktiskt på det sättet att i början på efter valet 1994 så samarbetade vi med Vänsterpartiet några månader. Men det höll inte. Det var den här ekonomiska krisen som bland annat behövde leda till nedskärningar i de offentliga utgifterna och delvis skattehöjningar och skatteförändringar, avgiftsförändringar och så. Och då bytte Ingvar Carlsson och Göran Persson över till ett djupt samarbete med Centerpartiet under Olof Johansson, som ni kanske kommer ihåg i det sammanhanget. Så att det, man kan säga det att min erfarenhet där i början av riksdagen var, det var fortfarande när socialdemokratin var ett 44, 43, 45 procents parti nästan. Men det höll inte länge. Utan genom valen 1998 så hamnade vi på 35% och betraktade det ju som, det var inte klokt ungefär. Sen räckte inte till, han upptog förhandlingar med Miljöpartiet och indirekt fick Vänsterpartiet hänga med. 1996 blev jag erbjuden av Göran Persson att bli handelsminister. Och det tyckte jag var intressant. Det var ungefär samma uppgift som Ann Linde har nu, det vill säga utrikeshandel men även inom EU, inre marknaden. Men inte ansvar för själva EUs utveckling. Det är den uppgift som Hans Dahlgren fick nu i regeringsbildningen. Ni vet att på torsdagarna så är det ju så där att man har frågestund i kammaren. Så visade sig det, jag fick nästan inga frågor. Jag fick nästan ingen kritik. Och då gick det så långt så då hörde de av sig från andra statsråd och sa att ja, men skulle inte vi kunna Björn ställa in sina arrangemang där, för det är ingen som frågar honom om någonting. Det är bättre att vi har ut statsråd som sitter där som har frågor som folk är intresserade av och som det är kritik i luften. Så att ni hör att det var en skyddad position faktiskt att vara handelsminister. Så jag hade det var easy going. Så när Göran Persson tillträder så vill han att jag ska bli försvarsminister. Jag sa ja till det. Och det var en helt annan situation. Med stora belopp, stora budgetbelopp direkt och väldigt många människor anställda. En sak som jag också kommer ihåg när det gällde riksdagen och försvaret, det var det att jag hade kanske inte varit riktigt så där insiktsfull, aningsfull när det gällde frågan om försvarsmaktens helikoptrar. Närvaron av helikoptrar i vårt samhälle är en känslosak. Och det var bland de svåraste frågeställningarna jag hade. Anskaffningar och driften av helikoptrar. Jo, inte egentligen för de militära frågeställningarna eller operativa uppgifterna, utan för de civila. Så det var en, kan man säga, en sån här känsla. Nästan den enda punkt där jag upplevde att jag höll på att misslyckas i, det var i det som liksom vette åt, man kan säga det civila, men i grund och botten samhällets trygghet som vi vill ha det och det, som det är värt att ha. Sen frågade Göran Persson mig någon gång på våren 2002 om jag inte ville bli talman. Jag tänkte, för jag sa till honom, jag fortsätter gärna som försvarsminister. Då sa han ingenting. Utan jag förstod att han ville att jag skulle bli talman. Och det sa jag ja till. Och så blev det. Och jag hade ingen motkandidat för den tiden. Att vara talman, det är ju naturligtvis någonting som kan vara så allvarligt som det som Andreas Norlén har haft nu. Jag hade totala motsatsen till detta. Valet 2006, ni vet när alliansen var bildad, Fredrik Reinfeldt, då var saken klar i och med valet. Det fanns en klar majoritet i kammaren för alliansen. Det fanns ett program som de hade åtagit sig på våren. Och det fanns en statsministerkandidat de hade enat sig om, nämligen Reinfeldt. Så jag har formellt hanterat en regeringsväxling. Men mycket mera totalt okontroversiellt och oproblematiskt, medan Andreas Norlén nu har liksom arbetat på alla, om man får säga, alla 18 cylindrar eller vad det nu kan vara. Någon sån påfrestning hade aldrig jag som talman. Nu ska jag avrunda med några små saker. För det första har jag inte varit en stor talare i riksdagens talarstol. Jag har lagt några motioner, någon kring Sigtuna som man kan göra, kommunen. Jag har nästan inte haft någonting av hot och hat mot mig. Jag kunde åka tunnelbana, pendel och vad det var, egentligen ända fram till mordet på Anna Lind. Då bad säkerhetstjänsten mig lite försiktigt. Tänk på hur du gör. Ta inte samma 8:13 från Västra skogen i Solna, där vi bodde då. Tänk på det. Och jag började använda tjänstebilar lite mer. Och så vill jag sluta med någonting som jag kanske tycker att jag har missat som politiker. Jag har inte varit ute tillräckligt tidigt för att säga att vi bör satsa mer på arbetskraftsinvandring än vad vi har gjort. Jag har inte, tycker jag, varit ute tidigt nog för det. Jag har önskat att jag hade gjort mer när det gäller socialförsäkringarna. Både när jag var yngre och nu när jag är äldre. De är så otroligt viktiga för jämlikhet och tillit och framtidstro. Att man kan planera och känna trygghet inför sin ekonomi. Om man blir sjuk och när man blir gammal. Eller får ett arbetshandikapp eller är arbetslös. Jag gjorde själv en liten insats där utanför riksdagen när det gällde arbetsskadeförsäkringen. Ett initiativ som Svensk Försäkring hade tagit. Och det var väldigt roligt att få arbeta med det. Och det tycker jag väl det är de två saker jag kanske i efterhand har saknat. I att jag inte tog på ett konstruktivt sätt plädering för arbetskraftsinvandring. Och att jag inte har tagit mera sökt mig till att arbeta med våra sociala försäkringar. Men jag ångrar att jag har röstat ja till euron. Det visade sig att nej-linjen var en bättre linje faktiskt. Ja, detta har jag försökt att säga nu avslutningsvis som några självkritiska bemärkningar. Ja, då ska jag be att få lämna ordet fritt för inlägg och frågor och sånt till er. Varsågod.
Ja, det var faktiskt många i publiken som hade frågor att ställa. Och jag kunde inte låta bli att fråga om en sak som jag varit nyfiken på allt sedan det hände för ungefär 4 år sedan.
Varsågod, ytterligare inlägg. Varsågod.
Om jag kommer ihåg rätt så blev du skickad som brevbärare en gång till Saudiarabien. Fick du veta vad som stod i brevet från kungen, tycker du?
Det är riktigt att jag blev ombedd av statsministern och utrikesministern att göra den resan. Men alla handlingar för dem omfattas av utrikespolitisk sekretess enligt sekretesslagen. Så jag säger ingenting om varken vad som stod i handlingarna eller vilka samtal vi hade.
Ja, så jag och de flesta andra får tydligen vänta i 50 år eller mer. För att få veta vad som stod i brevet från kung Carl Gustav till kung Salman bin Abdulaziz. På det tar vi en låt av sextetten King Meadow Jazz från Uppsala. De underhöll under en sopplunch från samma scen som Björn från Sydow hade talat. Ain't misbehaving. Thank you. bygden heter programmet. Men jag ska skruva lite igen på Tempus nu och tala om en sak som kommer att hända på bygden. Och den som ska berätta är Urban Danielsson. Och det gjorde han vid ett arrangemang som Destination Sigtuna hade en förmiddag i februari.
Vi tar ett kliv rakt in i 2020 faktiskt. För det händer ju inte bara saker under 2019. Och jag välkomnar upp Urban från föreningen Crazy Flutters. Ni är då värda för European Square Dance Convention i Sigtuna. Berätta lite mer.
Det stämmer bra det. Vi har fått förtroendet att arrangera European Square och Round Dance Convention 2020. Och det är ett evenemang som anordnas varannat år i Europa. Går runt 6 stycken olika nationsförbund. Och nu är det ansökt av Svenska förbundet. Och vi anordnar dem för förtroendet att göra det i Sigtuna 2020, mitt i sommaren. Första helgen i juli 2020.
Och vilka är det som kommer? Vem dansar?
De som dansar är ju alla egentligen som har lärt sig att dansa square dance, round dance eller line dance. Och det här är olika dansformer och många har kanske lite grann förutfattade meningar vad det här är. Idag är det här dans för alla åldrar, från det att man är liten till man är 90 år. Merparten är medelålders och uppåt. Men det finns ganska mycket ungdomsförbund också som dansar och så vidare. Square dansen kommer ju till Sverige från Saudiarabien. Det visste man inte kanske då, men det var Ericssons ingenjörer och anställda som tog den till Sverige på 70-talet. Och idag så är det ungefär kanske 6-7 000 utövare i Sverige som dansar square dans. Och det är dans till modern musik, det är dans till där man kombinerar egentligen dans med att spela schack, kan man säga. Man spelar schack med människor. Därför att man rör sig i formationer som dansarna leds ifrån en kål, en dansledare. Så att dansarna vet inte vad de ska göra förrän de står på golvet. Det är lite grann utmaningen till det här då. Olika svårighetsgrader på olika nivåer då. Round dance, det är koreograferad ballroom dancing, alltså pardans, friedans. Ända är att den är koreograferad. Man har också dansledare som hjälper dansarna att komma ihåg koreografin. Men är egentligen precis som jive, cha-cha, rumba och vad det nu är för någonting. Och line dance, samma sak. Line dance är också tidedans för att du gör det solo. Till allt från funk till vals eller någonting annat. Line dansen är egentligen inte en del av det här arrangemanget. Men i och med att Crazy Flutters är en förening som håller på med det tryck, så har vi gjort ett sidoarrangemang som heter Summer Line Dance Convention som vi har samtidigt.
Spännande. Hur många räknar man med kommer och dansar?
Vi presenterade det här evenemanget i Amsterdam i somras, för det var Holland som var värdlandet då. Och då hade de ungefär 2200 dansare som dansade under 4 dagar. Så att vi siktar ju på det naturligtvis. Sen vet vi att vi inte är i kontinenten, men Sigtuna och Arlanda gör ju förutsättningen att det är lätt att ta sig in. Så att vi tror att vi kan nog komma upp i det också om vi anstränger oss lite.
Och var kommer ni vara någonstans? Vilka lokaler använder man? Och...
Vi kommer vara i Sigtuna stad. Vi kommer vara i Prästlingshallen och i Sigtuna folkhögskola. Och sen är det beroende då på naturligtvis hur många dansare som anmäler sig, så får vi expandera danslokalen utifrån det antalet och så vidare. Men det är där vi kommer vara.
Och samarbete med kommunen såklart, och samarbete med de olika hoteller.
Absolut, vi samarbetar med kommunen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna gå igenom och driva det här. Vi har partnerskap med fem hotell i Sigtuna stad. Och ett bussbolag också då, som hjälper oss för att göra lite kringaktiviteter i form av sightseeingturer och transporter och tjänster och sådana saker.
Vi var inne på det lite snabbt förut, men vad är det som gör att man väljer att lägga det i Sigtuna? Vad är det Sigtuna har som gör att man från internationellt håll ser att det här är en bra plats?
Det är egentligen två förutsättningar. Det ena är det som vi har pratat om ganska mycket, det är kommunikation. Det är lätt att ta sig hit. Det kommer alltså dansare från 15 länder, där bland Kina, Taiwan, Australien och så vidare, ungefär 15-16 länder. Och då måste det vara lätt att ta sig, så att transporten blir enkla och på det sättet. Och sen lockar ju Sigtuna stad lite grann med sin historia och vad Sigtuna är för någonting. Då. Det kommentarer i Amsterdam, när man jämför Amsterdam med Sigtuna, att hur kan vi ha en sån liten ort? för att arrangera det här. Men vi sa det är ju inget problem. Mm. Utan det funkar ju jättebra här. Mm. Så att det är lockelsen av historien säkert också.
Ja, spännande. Mm. Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Ja, det var alltså Urban Danielsson som berättade. Han är president av the 2020 European Square and Round Dance Convention. Som alltså ska hållas, eller ska man säga dansas, i Sigtuna nästa sommar. Och innan dess hinner kanske till och med jag att lära mig så mycket att jag åtminstone kan titta på när andra dansar. Nu skulle jag förstås ha haft en lämplig square dance musik från Saudiarabien. Men det har jag inte. Istället så får det bli lördagsvalsen som spelas av Gurlis trio. Vi lördagsvalsen med Gurlis trio som också uppträdde under en sopplunch. Och nu är det snart dags för den del av programmet som bara får höras på radio. Vi har alltså inte fått tillstånd att lägga upp de ljudfilerna på radions hemsida. Efter showen så hade jag ett samtal med författaren och det samtalet passar faktiskt riktigt bra som introduktion också. Så vi ska få lyssna på det nu.
Nu har jag nöjet att återigen träffa Solveig Bergqvist Larsson.
Mm.
Och varför jag tycker det är trevligt? Det är för att vi är födda nästan på samma ställe.
Ja.
Uppe i Västerbotten.
Ja, men du.
Mm. Men du har en helt annan karriär än vad jag har sysslat med. Du skriver böcker.
Ja.
Och du gör, vad kallar vi det här? Revy?
Vi kallar det för shower. Eller nostalgiföreställningar.
Ja.
Ja.
Ja, det är det verkligen, ja.
Ja.
Det är berättande.
Mm.
Texten är roligt.
Det är jag, ja, som är berättare.
Ja. Och så blandar in en massa musik.
Ja, det gör vi. Från tiden 50-60-talet.
Mm.
Mm. Och vi har en del sketcher. Vi gestaltar ju den här tiden på olika vis. Genom att alla interagerar, alla vi fyra som är med.
Ja, det är lite svårt ibland för publiken, och precis för mig, att tänka mig, vem är du nu?
Ja.
Är du din mamma eller är du din dotter?
Just det, just det. Det är ju det som är lite lustigt, att min dotter spelar ju väldigt mycket min mamma i den här showen.
Ja, det också.
Ja. Och hon spelar barn, alltså det vill säga hon spelar mig. Det var det du tänkte liten, på också, ja. När jag var liten. Mm. Ja.
Precis.
Så att jag kan förstå det.
Ja. Se lite kropp på publiken också. Vi kan inte bara sitta och skratta och applådera.
Nej, eller hur? Man måste anstränga sig lite grann. Ja.
Hur många sådana här nostalgishower har du gjort?
Nu har jag gjort 5, har jag skrivit. Mm. Och jag har en ny på gång. Som har,
tack så mycket för det.
Jaha, som har premiär i september. Så att jag ska faktiskt vara ledig en månad nu och skriva. Och skriva en namn.
Ah, ja, ja. Mm.
Och det kommer att bli en hyllning till Lill-Babs. Jaha. Faktiskt. Ja. Cecilia kommer, vi kommer att göra den på lite annorlunda sätt. Cecilia kommer att spela Lill-Babs. Jag kommer att vara programledare. Det kommer att bli som en tv-show. Mm. Ungefär som Hyllans hörna, som heter då Solveigs hörna.
Jaha.
Och hon är huvudgästen. Men sen så kommer det in andra gäster, alltså människor runt omkring henne. Så att Anders Lärm kommer att spela Simon Brehm och Janne kommer att spela Lasse Berghagen, till exempel.
Okej.
Okay. Ja.
Är ni menar att det också ska vara 4 personer som ni...
Ja,
som
ni samma själv? Gäng.
Samma gäng, ja.
Ja, vi trivs så bra ihop och vi är så samkörda nu. Vi har ju spelat flera 100 föreställningar tillsammans.
Ja, inte bara den här nu, Algots.
Nej.
Utan det även de tidigare.
Ja.
Ja. Jag tror vi är ungefär jämngamla.
Men jag är född 1950.
Ja, du är, okej, du är några år yngre än jag. Men du är förvånansvärt fit för att vara nästan 40-talist.
Tack så hemskt mycket.
Du springer mycket på gym eller springer bara i naturen?
I naturen. Jag är absolut ingen gymmänniska. Däremot älskar jag ju att dansa och röra på mig och är ute mycket i naturen med hundarna. Och så. Ja. Nej, rör mig mer naturligt.
Mm.
Som sagt, jag är ingen sån här som tränar mycket.
Nej.
Yoga i bystugan går jag på. Jaha. När jag kan. Men det är ju så sällan jag är hemma.
Ja, det här turnerandet nu. Jag menar, du bor bra bit härifrån.
Dalarna.
Ja.
Jag så bor i Säters kommun.
Okay.
Säter i Dalarna. Ja. Så att det är ju långt att åka. Vi åker ju upp till Västerbotten och vi åker ner till sydligaste Skåne. Så att vi har precis varit i Skåne nu. Kommer därifrån. Ja, så det är mycket turnerande.
Men nu har du tänkt ta semester så du också skriva.
Nu ska jag ta semester. I vår kommer faktiskt att bli den lugnaste terminen som jag har haft på 9-10 år. För att jag var lärare.
Jaha.
Och sadlade om. Alltså bestämde mig bara för att nej, jag vill inte vara kvar som språklärare.
Mm.
Jag måste härifrån. Jag måste från skolan. Jag har ju skrivit en bok som heter Skolbränd.
Ja.
Ja. Jag sa upp mig faktiskt på vinst och förlust och så skickade jag in manus till en barndomsroman som heter Ögonaböj. Och den handlade om min barndom och ungdom på 50- och 60-talet. Och det var efter den som jag var sprängfylld av nostalgi. Okay. Och minnen från 50-talet. Så då frågade Cecilia, vill du spela en show tillsammans med mig som handlar om 50-60-talet? Ja, vad är det för låtar då, sa hon. Ja, det är Itsy Bitsy Teeny Weeny och Tuff Brud och så. Ja, wow, sa hon, det vill jag.
Ah, ja.
Så på den vägen är det.
Ja, är hon då teaterutbildad?
Ja, hon är teaterutbildad och sångutbildad.
Ja. En riktig spexare dessutom.
Ja, hon är kul. Hon är jätterolig. Hon är rolig både på scenen och utanför scenen. Ja. Så jag får skratta väldigt mycket.
Och en härlig mimik.
Ja.
Det är bröst på mamma det, tror jag.
Ja, men tack så mycket. Tack. Ja.
Nej, men det var väldigt trevligt att du satte ner en stund här nu.
Ja.
Tack för att du pratade med Radio Sigtuna och välkommen tillbaka.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Mm.
Ja, det var alltså Solveig Bergqvist Larsson. Och de andra som vi ska höra i nostalgiföreställningen är hennes dotter Cecilia Kyllinge och musikerna, artisterna Anders Larm och Jan-Olof Jonsson, kallad Janne. Så nu är det bara att bänka sig för första akten. 45 minuters skratt och sång i showen. Säg Algots, det räcker.
Vi ska nu ta 20 minuters paus och vi ska ha en väldigt otrevlig övning. Vi ska låta sidorna sjätte klassare komma här fram här till scenen. Då berättar vi precis hur det ska gå till. Så släpp fram dem, bär fram dem. Jobba ner, men fram ska vara av. Välkommen på scenen!
I salongen i Skepptuna bygdegård satt vi vid bord dukade med kaffeservis. Och de som skulle släppas fram nu, det var de som skulle svara för mellanaktsunderhållningen. Eller snarare mellanaktsserveringen.
Hej och välkomna till Skepptuna bygdegård. Vi heter Hanna. Och Ophelia. Och vi här från klass 6 kommer att servera er fika under kaffepausen.
Ni ser de här brukarna ni har på borden. Det är ju våra kassor där man kan lägga in pengar efter fika. Fast man kan även swisha, vilket ni kommer få lappar om nummer när vi har fått tag.
Och det skulle verkligen vara jättesnällt om ni vill göra det, tack för att vi samlar pengar till en klassresa. Som hela klassen är jätteexalterad att få åka på. Och det är till Bodaborg i 3 dagar och 2 nätter. Så det skulle vara jättesnällt av er om ni ville skänka några kronor eller swisha. Det är också så att om man är gluten eller har någon speciell kost eller laktosfri eller så, då kan man säga till sina servitörer. Servitörer som kommer att förstå det och hämta. För det finns nämligen glutenfritt och så också. Så...
Ja, vi som lyssnar på radio nu ska ju inte få någon fikapaus. Fast om du vill kan du förstås lyssna på andra akten på förmiddagen den 18 mars. Då det här programmet sänds i repris. Akt 2 kommer då börja ungefär klockan 12 på dagen. Men idag börjar akt 2 som är ungefär 40 minuter lång. Den börjar nu. Ja, där vandrar de iväg. Du har lyssnat på nostalgiföreställningen Säg Algots, det räcker. Som gavs i Skepptuna bygdegård i mitten av februari. Om du vill se föreställningen, då kommer en examen till Strängnäs i mitten av april och till Enköping i slutet av maj. Närmare om så kommer de inte. Innan vi började med den här föreställningen, då spelade jag bland annat King Meadow Jazz, bandet från Uppsala som spelade vid en sopplunch i Kulturlänken. De avslutade sitt uppträdande med en låt som jag gillar skarp. Därför ska du få avsluta dagens Hän på bygden med just Sway.
Thank you.
Sextetten King Meadows Jazz fick avsluta dagens Sänd på bygden med Sway. En låt som komponerades av Luis Demetrio och spelades in första gången 1953. Tack för att du lyssnade på Radio Sigtuna och Hänt på bygden. Tillsansvar är musik för alla. Om du vill höra något igen så sänds den i pris av dagens program den 18 mars. Men om du har en klyftig telefon eller dator, då kan du lyssna på programmet från och med nästa måndag på radiosigtuna.se. Men där är det alltså utan nostalgiföreställning. Jag som sammanställt och presenterat Tänd på bygden heter Lennart Berglund. Och du är välkommen att lyssna på ett nytt avsnitt första måndagen i april. Som råkar vara första april.